barndomsminnen kan vara väldigt starka, ofta förknippade med känslor av olika slag. Ibland hänger de ihop med stora händelser i samhället som verkar omskakande också från vuxna runt omkring. Jag minns hur de pratade intensivt och allvarligt om saker som man själv bara förstod var viktigt på något sätt. Till exempel att Tyskland skulle förenas igen, vad nu det betydde. Eller det där konstiga ordet existera som man hörde på tv runt jul 1991 hela tiden. Det var Sovjet som inte längre existerade, vad nu det betydde. För mig var Sovjet ett bra hockeylag som tydligen också hade slutat existera. En sak som jag kommer ihåg att jag faktiskt förstod, fast jag bara var 7 år, det var att tjuvar, de ska sitta i fängelse. Men ibland så rymde de och befann sig ute bland oss andra och kunde vara farliga. Somliga rymde oftare än andra. 1988 hade den beryktade och rumänske bankrånaren Johan Ursut med hjälp av en pistolattrapp gjord av en A4-perm hotat sig ut från Norrköpingsanstalten. Samma år, bara några månader senare, gjorde han en ny och mer spektakulär kreativ rymning från Hallanstalten. Och det var den rymningen jag minns att min dagmamma och de andra vuxna runt henne pratade om. Och i sitt barnhuvud tänkte man hela tiden att rymlingen skulle dyka upp bakom nästa hörn. Det var ju så att den lilla nätte Ursut hade genom att smeta in huvudet i smör lyckats klämma sig ut genom ett litet hål på 17 x 49 cm och sen firat sig ner med hjälp av lakan. En klassisk rymning. De kommande 2 åren rymde han 2 gånger till, bland annat med skottlossning mot polis på Mariatorget i Stockholm som följd. Han fick de svenska säkerhetsfängelserna att framstå som om de var utrustade med svängdörrar. Ursut var en brottsling som borde sitta bakom lås och bom. Och idag kommer vi prata om både brottslingar och om krigsfångar som på olika raffinerade vis listat ut sätt för att ta sig ur sin fångenskap. Idag handlar historiepodden om flykter.
Varmt välkomna till historiepodden allihopa. Ursut, det är alltså din barndoms fånge på rymmen.
Ja, nu är ju en annan, några futtiga år äldre än dig. Men du är ju, ja, du är ju för ung då för att komma ihåg när han var ute och veva.
Jag tror att mycket handlar om geografi också. Att Norrköping var väl lika nära mig som Paris eller Marrakesh på något sätt. Det var inte en plats som fanns i min geografi överhuvudtaget.
Nej, sen var det ju media hela tiden. Du var ju för sig bara 5 år så att...
Ja, men för mig så är det ju Juha Valjakalja som är liksom personen som man följer flykter och som var det som ens föräldrar pratade om när han var på vift.
Jag fattar.
Ja, men det är bara något intressant det här i att... fångar på vift är någonting som barn, i alla fall om vi ska utgå från de här två, man tänkte ju på det.
Ja, det gjorde man ju, som jag påpekade i inledningen där.
Mm.
Jag är lite fundersam över hur det här avsnittet ska utveckla sig. Ja.
Mm.
Tanken var ju då att det skulle vara lite olika små anekdoter kring olika flykter.
Mm.
Men jag tror att vi båda har snurrat in lite grann på krigsfångar som flyr från olika läger, eller framförallt från ett läger till och med under andra världskriget. Vi har stoff så att säga för mer, men det kan bli ganska mycket om
krigsfångar.
Ett läger här. Ja.
Ja, jag tror det. Vi får lite grann hålla det öppet för vad det faktiskt blir för typ av avsnitt och så sen får vi summera i slutet kanske.
Ja, okej.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Ja, det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Vad, som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Flera av de här berättelserna kommer utspela sig i vad som idag är Polen och det kommer utspela sig under andra världskriget. Och jag har tänkt mycket på det här med krigsfångar, för det är ju något annorlunda att vara krigsfånge mot att vara dömd bankrånare eller mördare och sitta på anstalt i Sverige.
Mm.
Ganska långt tillbaka i historien, jag har läst på i olika uppslagsverk att redan på 1600-talet så började det växa fram i Europa en sorts uppfattning om vad man kan och inte kan göra med soldater som har fångatagits i krigssituationer. Men de här kommer ju formaliseras under 1900-talet ett antal gånger genom olika Genève-konventioner. Och vanan att hålla sådana konventioner i Schweiz kommer från Henri Dunant som är Röda Korsets grundare och var schweizare. Nu hade man grundat Röda Korset där på 1860-talet och det gjorde man ju så bra i Schweiz. Då kan man ju fortsätta ha den typen av internationella konferenser i Schweiz.
Mm.
Det är ju inget konstigt med det.
Henri Dunant befanns ju på slagfältet vid, vad heter det nu, inte Solferino, men Solferino.
Där har vi det.
Och såg ju ut av de mycket lemlästade och makabra kropparna som låg runt omkring där. Och när han såg det där så tänkte han, herregud, här ligger ju massor som bara är halvdöda och de skulle behöva hjälp.
Mm.
Och sen så kommer det här att leda fram till att han grundar Röda Korset då.
Just det, som en internationell hjälporganisation. Och liksom fler sådana konferenser hölls. Och det som är relevant för det här avsnittet är så många berättelser kommer utspela sig på 1940-talet. Vilket är innan den Genève-konventionen vi tänker på nu. Den hölls i 1949 som en följd av andra världskriget på många sätt. Men 1929 så hade man beslutat om villkor för just krigsfångar. Och det handlade om ett antal saker som de hade rätt till. Det handlade om att de skulle evakueras från krigszoner så snart som möjligt. Men ganska mycket var också villkor för deras fångenskap. Vilken rätt till sjukvård en krigsfånge hade. Vilken rätt till religion, sin religion en krigsfånge faktiskt hade. Vad man kunde tvinga en officerare till. Vilken typ av arbete man kunde tvinga meniga soldater att göra. Och den typen av grejer. Nu hade inte alla länder skrivit under eller ratificerat det här dokumentet, vilket också kommer bli relevant under andra världskriget. Japan till exempel stod utanför. det här avtalet. Och Japan utmärker sig också under andra världskriget för sin extremt inhumana behandling av krigsfångar.
Mm. Verkligen.
Det här är ju en klyscha i historiepodden, men det här kanske vi återvänder till någon gång i framtiden.
Ja, för det var nära att det ramlade in lite flykter från japanska fångläger i det här avsnittet med, men det kommer nog inte bli nu för att det blir tillräckligt mycket annat.
Nej.
Så att det kan vi återkomma till kanske. Ja.
Och det finns ju fullt med berättelser om de här lägren där fångar svältes eller man halshögs eller liknande. Där fanns det ju akuta behov att faktiskt försöka fly.
Ja.
Tyskarna däremot hade under Weimar-tiden skrivit under avtalet och faktiskt ratificerat det 1934, så att det borde ju då ha gjorts av nazistiska pennor. Och nu ska man verkligen inte påstå att det faktum att man hade skrivit under den här konventionen gav judiska krigsfångar någon säkerhet, utan det är ganska enkelt att hitta exempel på sådana som skickades till koncentrationsläger. Det finns också enstaka läger för krigsfångar som mer eller mindre har koncentrationslika drag. Men i många fall, vilket är relevant för att måla upp den bild som det här avsnittet delvis kommer att utspela sig i, så behandlades tillfångatagna soldater från till exempel Storbritannien och samväldet i stort i enlighet med konventionen. Officerare tvingades inte att arbeta. Det kriteriet fylldes. Det är egentligen det vanligaste klagomålet från engelska fångar var att maten var dålig eller att det var för lite mat. Men i övrigt så fanns mycket av det som de hade rätt till. Och det fängelse som i alla fall två av de här flykterna kommer ske från heter Stalag Luft 3. Ett fängelse som tyska Luftwaffe drev och som var avsett för att hålla krigsfångar från flygvapnet.
Det är väl mer av ett krigsfångläger än ett fängelse, för då tänker man sig ett singsång som Björn Liggan sticker ifrån.
Just det. Ja, det är nog bra att kalla det krigsfångläger i alla fall. Närmsta staden heter Sagan och vi befinner oss ungefär 20 mil ifrån Berlin i det som idag är Polen. Men ganska nära gränsen där. Google föreslår att det skulle ta ungefär 2,5 timme om vi skulle åka bil från Berlin till platsen för det här krigsfånglägret.
Är det här det nya att vi anger hur lång tid saker och ting tar med bil mellan olika platser?
Ja, men det är väl ett utmärkt sätt, men det är väl ett sätt att förhålla sig på kartan.
Ja.
Många har varit i Berlin, många har kört bil 2,5 timme, då vet ni ungefär distanserna.
Just det.
I alla fall, i det här lägret, Stalag Luft 3, så fanns alltså en större mängd mer eller mindre sysslolösa fångar från flygvapnet, eller sysslolösa och sysslolösa. För i enlighet med sånt här reglementet så fanns det bibliotek, ett ganska omfattande bibliotek där man kunde studera, lära sig saker, bedriva tiden och också tillgång till aktiviteter. Det fanns stora volleybollplaner och vissa dagar i veckan kom det dit representanter från olika organisationer som hade med sig redskap som man kunde idrotta och liknande. Det var ju tänkt att de skulle bedriva tiden i väntan på att kriget tog slut.
Mm. Och det här Stalag Luft 3 då, det är ju som sagt piloter som sitter där från Royal Air Force framförallt.
Mm.
Och då är det så att det har ingått andra piloter än brittiska piloter i Royal Air Force. Bland annat amerikaner och norrmän också och polacker och alla möjliga egentligen som har anslutit sig till Royal Air Force som frivilliga.
Exakt, vi kommer stöta på ett antal sådana personer. Men antingen kommer de från det brittiska samväldet eller så har de kanske kommit från ett ockuperat land och flytt till England för att flyga.
Just det. Och tyskarna, de har alltså försökt konstruera ett rymningssäkert läge här, minsann. Det är byggt då på mjuk sand. Vissa baracker är ju byggda på pålar för att undvika tunnelbyggen och sådär. Mm. Alla baracker ligger ganska långt in från de obligatoriska taggtrådsstängslen. Dessutom har man alltså mikrofoner i marken. Det är någon form av seismologisk apparatur där som ska känna av vibrationer av grävningar i marken. Och sen har man ju då en mängd vakttorn och många nitiska vakter. Och det är strålkastare som ständigt sveper över läget så här. Och runt om läget så ligger det också skog då. Så att man har ju fält träd mellan taggtrådet och fram till skogskanten för att man ska ha blick, överblick där, vad som händer där. Och sen är det skog efter det.
Exakt.
Och de som sitter där inne vet ju inte riktigt vad de är eller hur det ser ut i omgivningarna.
Nej, så är det ju. Tanken är ju att i den här porösa jorden och när vi är så långt ifrån någonting annat, det är så långt i de här skogsdungarna och så, då går det inte att tunna sig.
Nej.
Det är helt omöjligt. Man fixar inte det. Så att därför så ska det här läget vara rymningssäkert. Jag undrar hur mycket de pratade om att det skulle vara rymningssäkert egentligen. För när man läser populärhistoriska artiklar om det så den glosan används ju flitigt. Det är rymningssäkra. Ingen hade rymt härifrån.
Ja, det stämmer ju inte. Eller det beror på när de precis byggde upp det hade ingen gjort det.
Nej, det visade sig att det skulle gå att fly ifrån det. Men det var ju betydligt mer genomtänkt än många andra läger som var snabbt förvandlade liksom byggnader som egentligen hade varit förråd eller det finns något kloster eller så här liknande grejer. Bara, nu är det här ett förråd för, eller vad heter ett läger för fångar.
Ja, har vi några exempel?
På rymningar?
Ja, det är väl det vi ska ha här.
Exakt, den första flykten sker oktober 1943 från Stalag Luft 3 och precis som nästan alla flykter som vi kommer nämna i det här avsnittet så finns den filmad. Filmen heter The Wooden Horse och den är från 1950. Det är alltså en ganska tidig flyktfilm och inte någon som är speciellt uppmärksammad.
Nej.
I jämförelse med andra filmer som vi kommer nämna alldeles strax. Det här första flyktförsöket, det handlar om en omtolkning av den gamla härliga grekiska idén med en trojansk häst.
Ja, precis.
De brittiska fångarna hade alltså byggt en plint, eller någon sorts hoppbock. Som helt enkelt, det heter ju horse på engelska, därav idén med the wooden horse. Och då varje morgon så knuffade man ut den till samma del av lägret. Och sen sattes det igång med ett härligt gymnastiserande. Det var hopp och det var skratt och det var kim och det var tjo. Det var ett jäkla liv som fördes där. Och de här tyska Luftwaffe-soldaterna som patrullerade där, det var ju ofta sådana som började bli till åren eller som kanske hade skadats eller av annan anledning inte var lämpade att vara ute i frontlinjen längre. Som fick göra lite sådana pass. De kanske tittade på britterna och såg vad kul de verkar ha.
De bara roar sig.
Såna är de, britterna, engelsmännen. De älskar att gymnastisera. Lever för atletiska utmaningar. Das macht Spaß, skrockade tyskarna. Ovetandes om att den här hästen, den är i sanning en trojansk häst.
Ja, för i den så sitter ju en rackare och gräver för fullt.
Exakt. Det är ganska briljant på sitt eget sätt här att du får nog mycket utrymme för att rymma ett litet verktyg som en spade och så dessutom så har du nog mycket utrymme för att skyffla in jord i den här hästen eller den här plinten.
Just det, för det fyller man ju plinten med som sagt. Och sen har man väl en träskiva som man lägger ovanpå hålet när man sen flyttar bort hästen.
Mm.
Och den där skivan, den ligger väl där som någon slags markör för att här ska vi ha den.
Mm, exakt.
Men att de inte lyfter på den bara någon gång.
Ja, nej, de tycks ha varit lite naiva här tyskarna faktiskt. För det är också, för man kan ju tycka att det är märkligt att det är en position så nära stängslet som är så väl ansedd för det här gymnastiserandet.
Ja.
Varför måste de vara där? För det här är ju en ganska typisk rymning. De flesta rymningarna från krigsfångläger var ju småskaliga. Och här har vi alltså tre fångar. Det är två stycken som gymnastiserar medan den tredje gräver. Och det är en ganska grund tunnel där man helt enkelt sticker upp rör genom marken för att kunna andas. Och gymnastiserandet, det är då ett sätt att störa de här seismologiska mikrofonerna.
Ja, jag tror att det var fler fångar som hjälpte till och hoppade där och förde oväsen. Även om de visste att vi kanske inte kan ta oss ut här. Men man hjälpte varann liksom.
Mm. Men det var inte ovanligt med småskaliga operationer.
Nej.
Och det är en löjtnant Michael Codner, en annan löjtnant Eric Williams och en tredje löjtnant Oliver Philpott som fick ihop den här korta tunneln. Och
40 meter lång är den ju.
Ja, okej. Okay. 40 meter lång. Men i jämförelse med de tunnlarna vi kommer träffa på i det här avsnittet så 40 meter, det är en ansenlig tunnel.
Den är helt okej. Okay.
Det är en helt okej okay tunnel.
Och de tar sig... Vad hade William King sagt?
Men jag tror att William King... Här ser vi äntligen... Det här är alltså en historiepodden-favorit. Det är Ada Lovelace, make som hela tiden känner sig intelligent underlägsen sin briljanta fru. Och tyckte om att beställa tunnelbyggen på sina ägor.
Det här har vi tjatat om nu i flera år, dyker jag nu upp här och där.
Ja.
Senast för några veckor sedan ju...
Men jag menar, här hittar vi ju äntligen, det här är ju rätt plats för William King. Han hade ju varit som handen i handsken.
Ja, åtminstone att beställa de här tunnlarna. Sen vet jag inte om han hade velat utföra så mycket grävande själv.
Vem vet?
En adelsman på 1840-talet. Ja, men han gillar i alla fall tunnlarna.
De här tre tar sig ut och som jag förstår det så lyckas alla tre återvända till England också.
Ja, via Sverige.
Ja, det var ju en ganska vanlig flyktväg när man flydde från de här tysk-polska delarna.
Mm.
Det finns ju egentligen två saker som är intressant med den storyn. Dels att när vi kommer till berättelsen om lägret som man inte kunde fly från så har folk faktiskt flytt från det. Men det är också ganska kul att det nästan är en trojansk häst som de flyr med.
Ja,
det är inte rakt av samma sak. Det är inte så att tyskarna tar den där plinten och säger vilken fin gåva och lämnar den utanför lägret. Det hade ju varit perfekt, men det är nog nära för att vara en bra story.
Ja, absolut. Men det flyktförsök som vi ska ta upp nu är ju betydligt mer storskaligt och mer känt skulle jag vilja säga. Och det är ju 600 fångar inblandade i det. Hösten 1942 kommer flygmajor Roger Bushell till Stalagluft 3.
Mm.
Och han har ju då varit fånge sedan 1940 och precis som många andra har han ägnat sig åt att fundera hela tiden på hur han ska kunna rymma.
Får man dra lite fakta om Roger Bushell?
Ja, det är det jag håller på med här, ja. Hör du väl.
Men liksom lite äldre biografi. Liksom måla upp bilden.
Okej.
Okay. Här har vi alltså en engelsman född i Sydafrika med en pappa som har tjänat en förmögenhet i gruvbranschen. Och Roger, sonen, är alla klyschor ni kan komma på om den typen av engelsmän som är både rika och begåvade.
Mm.
Han utmärker sig som en idrottsbegåvning. Han är första personen som alla vill ha på sitt roddlag.
Mm.
Han är en språkbegåvning. Han pratar både franska och tyska bra. Han har något av ett piratutseende för han är med om en skidolycka i Alpen och håller nästan på att sticka ut sitt öga med en skidspets.
Det här är bra fakta.
Han är Cambridge-utbildad. Samtidigt som han själv bekostar den här pilotutbildningen så blir han färdig advokat. Och han är alltså stridspilot och advokat samtidigt. Och han blir redan under Dunkirk i maj 1940 nedskjuten och liksom ärkekrigsfången. En veteranrymmare.
Och även om inte den karaktären heter Roger Bushell så blir han också spelad av Richard Attenborough i han som sen blir gamla gubben i Jurassic Park 1 i den här filmen Den stora flykten.
Exakt, mer om Den stora flykten alldeles strax. En i alla meningar klassisk flyktfilm.
Ja, för en gångs skull så är det här ordet väldigt väl lämpat.
Ja. Jag tycker det.
Ja, det är det. Det är ungefär som om vi hade pratat om Mozart och haft något stycke från honom. Då får man också säga att det är klassiskt och menar det i ordets rätta bemärkelse.
Ja, då är det ju sant på två sätt också. Det är klassisk musik.
Ja, just det. Bushell, han har ju haft ett antal halvlyckade försök bakom sig. Han har antingen gripits efter sina rymningar eller så har han blivit påkommen på bar gärning. Anledningen till att han sitter i Stalagluft 3 är, alltså han sitter ju där för att han inte har lyckats tidigare helt och hållet.
Ja, då hade han ju varit hemma i England.
Ja, det är som alla andra som sitter där. Så att, jo ja, man kan rymma men sen åker man ju fast igen. Ja. Så det här med att Ursut, han lyckades ju rymma en hel del va, men han åkte också fast hela tiden. Så man kan ju se det så, hur långt ska man lyckas rymma för att vara en bra rymmare?
Just det, så att brittisk överklass svar på Ursut, är det där vi har Bushell?
Det är inte så jätteschysst mot honom tror jag, att jämföra med Ursut. Men okej. Nu tänkte han i alla fall att han skulle råda ihop en rejäl rymning här med många inblandade. Det är ju så att det inte bara är han som, vad man nu, om man nu ska kalla det, expert på att rymma. Det finns ju många sådana i det här läget, för tyskarna har tänkt att man ska samla dem allihop på ett ställe för att undvika att de tar sig därifrån. Jag vet inte hur de tänkte där. Det
är vad som kan gå fel liksom? Ja. Och han närmar sig det här uppdraget på samma sätt som Shirley Chisholm närmade sig sina uppdrag, nämligen genom att bilda en kommitté.
Ja.
Och på kommitténs första möte så citeras Bushell från en annan som överlevde här. Han heter Alan Burgess och skrev en bok, The Longest Tunnel, som mycket av det vi vet om den stora flykten är baserat på. Den är väldigt dramatisk och den återger ofta långa citat. Till exempel får vi där veta att Bushell då ska ha sagt: "Everyone here in this room is living on borrowed time. By rights, we should all be dead. The only reason that God allowed us this extra ration of life is so that we can make life hell for the Hun. In North Compound, we are concentrating our efforts on completing and escaping through one master tunnel. No private enterprise tunnels allowed. Three bloody deep, bloody long tunnels will be dug. Tom, Dick and Harry. One will succeed.
And now I will have my tea."
Ungefär så.
Ja. Man ska alltså bygga tre långa tunnlar som heter Dick, Harry och Tom.
Mm.
Och någon av dem borde ju lyckas, tanken.
Exakt.
Och inga andra privata flyktförsök var tillåtna heller, sa du då. Eller med privat menar jag, alltså inte några frifräsare försök här.
Exakt så. Det ska vara en enda stor samordnad flykt som sker från det här lägret. Mm. Och han säger också någonting i stil med att det finns en enda anledning att vi alla fortfarande lever, och det är för att göra livet svårt för hunden.
Ja, just det. Det vill säga tyskarna.
Exakt.
Han har ett kodnamn då också som organisatör som lyder Stora X. Och sen i varje barack så har han ju en ansvarig också som kallas för Lilla X. Och han utser en kaptenlöjtnant som heter Valenta till att bli lägerfångarnas underrättelsechef. Så de har ju en liten egen spionavdelning, eller vad man ska kalla det. Och Valentas uppgift är då att se till att vissa fångar som är bra på tyska knyter relationer med utvalda vakter för att få information. Sen kan man tänkas muta dem också på olika sätt för att få fram redskap och sånt som behövs.
Tågtidtabeller, kartor, liknande.
Mm. Några får ju uppgift också att skapa förfalskade identitetspapper och civila kläder och sådär inför den här flykten.
Just det. Gilbert William Wallen, Tim kallad, som var en brittisk flygare som med tungan rätt i mun och med pennan säkert mellan händerna. Han var jätteduktig på rita, på förfalska, på sådana grejer. Men det gällde att få fram massa sådana papper som styrkte att person X är elektriker, person Y kanske är någon sorts grovarbetare och person Z är en litauisk vaktmästare på väg till Gdansk eller så. Så att det är ju en av de viktigaste posterna, förfalskaren.
Ja, så är det ju. Och den här tunneln Harry, den ska alltså grävas i en barack som har betonggrund.
Mm.
Och det är ju positivt på det sättet att det går inte att se utifrån vad som pågår. Många andra baracker var ju som sagt, vilade ju på bara pålar så att man kunde titta under huset vad som fanns där.
Exakt.
Det kan man inte göra här, så det är positivt. Det negativa är ju att det är betonggrund.
Mm.
Och det är ju ett mindre helvete.
Ja.
Att ta sig igenom, det vet man ju.
Har du tagit dig igenom en betonggrund med en hacka någon gång?
Nej, men jag har ju försökt borra i betong.
Ja.
Det är ju inget kul. Nej, det är inte så roligt. Men här ska man då försöka hacka upp betonggolvet och skapa en tunnel då. Och Harry börjar då i barack 104, rum 23, under en järnkamin.
Mm.
Och kaminen döljer alltså det här hålet som man börjar hugga ut med den här hemmagjorda hackan. Det dånar ju förstås hela läget när man hugger med den där.
Det här är ju klassiska scener från den stora flykten då Charles Bronson ska börja hacka och fångarna ska dölja det här på olika sätt.
Ja, det gjorde de ju på riktigt också genom att börja slå på burkar utanför baracken som de sa, det här ska bli tallrikar, så att det är därför vi står här och bankar på de här burkarna. I filmen och kanske, kan jag tänka mig i verkligheten med, så sjöng de ju, hade liksom körer där man stod och skrålade för full hals.
Det är ju inte helt otippat engelskt / brittiskt beteende.
Nej.
Att dra igång en spontan manskör. Jag tycker ändå att det är lite lojt från tyskarna att inte höra när de hugger upp ett stort hål i en betonggrund.
Tanken är att man ska gräva djupt ner i alla tre tunnlarna, 9 meter djupt, för att sen gräva åt sidan. Och det är ju för att undvika de här seismologmikrofonerna då.
Mm.
Och den här mjuka sanden är ett bekymmer. Allting måste ju stagas upp med brädor som man tar från sängarnas botten. Och det blir 4000 brädor ungefär.
Ska vi dra lite så här snabbt vad som rekvirerades? Och jag hoppas att ni hör citattecknen runt orden där. Vad som stals eller lånades eller smusslades bort eller mutades till. Eftersom tyskarna noga sammanställde vad som saknades så vet vi ju precis. Som du säger, 4000 sängbrädor är borta. Man tog varannan sängbräda. Vi vet att 90 hela sängar var borta. Vi vet att 635 madrasser var borta. 192 överkast, 161 örngott, 52 stora bord, 10 små bord, 34 stolar, 76 bänkar, 1219 knivar, 478 skedar, 582 gafflar, 246 vattenflaskor, 30 spadar, 300 meter kabel blev stulen, 180 meter rep försvann, 3424 handdukar var borta och så vidare och så vidare.
Ja, det är mycket grejer man har behövt här.
Det är omfattande.
Ja, det är vi ju sannoliken. Man har ju också små järnvägsspår som fångarna kan dra sig fram på i de här tunnlarna. Och då åker man på vagnar och drar sig med rep fram så här.
Mm.
Och ja, men för att hjulen inte ska gnissla så har man gjort någon form av ursut grej och stulit smör i matsalen. Och sen har man smörjt in, inte huvudet i det här fallet, utan vagnshjulen för att de inte ska låta där nere. Och sen har ju någon lyckats konstruera fläktar, en sån här luftpump,
mm,
som ger bättre luft i gångarna.
Ja, bättre luft, det är väl en livsnödvändighet om du är 9 meter ner i marken och har grävt 50-60 meter. Det kan inte vara super mycket luft där och andas.
Det ger luft, det var det jag menar.
Ja.
Vid ett tillfälle så rasar ju den här tunneln dick in också. Och de som är längst fram lyckas ju med mycket stor möda ta sig ut. Man får ju slita ut dem med de här ihoprasade jordmassorna. Och för att bli av med den här sanden också. Hur beter man sig då egentligen?
Men för det är ju det stora problemet. Alltså, att bygga 3 tunnlar var ju väldigt, väldigt så här omfattande. Jag tror ingen hade gjort en sån överväldigande arbetsinsats. Och där ingick det ju att man helt enkelt bettade på att om tyskarna hittar en eller till och med 2 av tunnlarna så kommer de tänka att det här är allting. Mm. Det kan inte finnas ännu en tunnel. Men när man bygger 3 stycken jättedjupa, jättelånga tunnlar, då får man ju väldigt mycket sand och jord att ha att göra med. Och lösningen på det här som de framförallt använder, det är ju att använda så kallade pingviner.
Mm.
De har alltså fångar som inuti sina byxor har speciella säckar sydda. De ska då fylla dem där med jord i baracken och så sen ska de gå ut och så ska de släppa ut den där jorden på marken.
Portionera ut det lite lämpligt här och var, ja.
Exakt. Och
de går ju ganska knasigt med en sån här vaggande gång då.
Där av pingviner, ja.
Just det.
Absolut. Men det blir ju enormt många såna här resor för pingviner och väldigt mycket jord att göra sig av med. Ett sätt som de kommer på är ju att varför inte anlägga små trädgårdar, lite rabatter utanför barackerna. Då kan vi ju dumpa jorden där och då är det ju helt naturligt att vi är jordiga och att då kommer det inte märkas så mycket. Att använda gardening för att blåsa nazister, det tycker jag känns extremt engelskt. Det är verkligen, det ska de ha.
Ja.
Men en viktig sak är att slutligen kommer ju en av de här tunnlarna, den som du pratade om, Dick, som hade rasat ihop också, de kommer ju överge den eftersom dess tilltänkta slutmål kommer bli en del av det expanderade Stalagluft 3.
Så just det.
Den gick inte att använda längre och då blir ju den en väldigt användbar plats att dumpa jord och att använda som förråd.
Mm.
Men det här var ju den största utmaningen, för de blev ju påkomna ibland, pingvinerna.
Ja, till exempel så blir ju en pingvin påkommen en dag när han släpper ut sand, och då slutar ju det med att vakterna stormar in och rotar runt i de här barackerna för att leta efter de här misstänkta tunnlarna. Och det är vid ett sånt tillfälle som tunneln Tom avslöjas.
September 1943.
79 meter lång, och Bushell hade ju planerat att den skulle kunna användas om bara ett par veckor.
Mm.
Det här är ett stort bakslag att den nu är borta. Det måste vara tungt.
Ja, verkligen. Det är en psykologisk smäll. De tyskarna fyller den med dynamit och spränger igen den.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nu är vi framme vid vårvintern 1944 i mars.
Ja, exakt. För efter det att Tom hade hittats och sprängt, då hade de tagit ett uppehåll. Man kan ju tänka för sig att det är ju fint att få lite ledigt över jul och kanske vänta tills det blir lite varmare, vad vet jag. Men nu fokuserade man verkligen sina ansträngningar på att få den sista tunneln då, Harry, klar.
Ja, och det är ju i början av mars som man anser att nu är vi nog klara här. Man börjar gräva uppåt i slutet av tunneln, och det är ganska svårt att gräva uppåt för att, ja, tyngdlagen gör ju att det kommer mycket jord och skit i ansiktet, va?
Det där uppdraget, det har jag på riktigt tänkt att jag tror inte jag skulle palla det där. Du ska gräva 9 meter rakt uppåt.
Mm. Men du skulle palla allt annat som har med...
Nej, ingenting skulle jag palla.
...pilot och göra under andra världskriget.
Ja, men hellre i luften än under marken.
Okej, ja. Det är också en ny inspektion som pågår i de här dagarna som håller på i 4 timmar, vilket är väldigt lång inspektionstid. Och då är ju fångarna väldigt nervösa. Vad ska de hitta nu? Är vi avslöjade igen här? Och man sätter sig ner och resonerar, och så kommer man fram till att vi klarar inte en sån här inspektion till. För man klarar ju den då. Och det är ganska mycket snö ute här. Ändå bestämmer man sig för att vi måste fly nu den 24 mars, spikar man.
Just det, natten mot den 25 ska det här ske. Alltså hela den här operationen är skött på ett väldigt militärt sätt, och allting är så organiserat och man har fått olika roller och det har funnits en tydlig hierarki, en chain of command och liknande. Och på sedvanligt militärt sätt så hade man ju också planerat för de 200 fångar som skulle få fly. Det var ju nästan 600 personer allt som hade varit involverad i det här byggandet. Men det var 200 personer som skulle få andas frihetens luft, fylla sina lungor och bege sig ut. Och då hade man ju utgått från vissa kriterier.
Mm.
Och om du satt på plats 1, då var du ansedd som den som hade bäst möjlighet att klara sig. Att helt enkelt ta sig till England eller ta sig till något annat fritt land. Om du var satt på plats 200, då hade du kanske inte så hög sannolikhet. Men i alla fall bättre än de 400 stackarna som inte fick vara med och försöka. De två grejerna som man gick på var språkkompetens och tidigare erfarenhet från rymningar framförallt.
Och flyktaspiranterna här, de får ju sina identitetshandlingar, civila kläder, pengar får man, kompass, karta och sen utrustad också med olika typer av berättelser om vad man är för person då.
Exakt.
Som man ska dra när man blir frågad ute i samhället. Och under kvällen den 24 så samlas ju alla de här aktuella fångarna i barack 104. Och runt 8:45 på kvällen så börjar man krypa ner i tunneln som snart fylls av folk. Mm. Och då blir mycket folk där nere i den där tunneln. Och det blir visst mankemang med att få loss toppen av tunnelutgången ju. Och till slut så är den som är där uppe och gräver som heter Lester Ball. Han lyckas ju få loss det där till slut och känner hur kall luft sipprar in och så kan han snart se stjärnorna på himlen. I want to break free. I want to break free. Dock ser han också saker han inte vill se. Han ser att man har missbedömt avståndet.
Ja, alltså det här är ju snopet. När man har grävt 104 meter, grävt under... Vad är det? Lägets sjukhus, under taggtråden, under allting. Så är man några meter kort från skogens skydd.
Den ligger alltså inte alls innanför skogsbrynet utan 3 meter därifrån. Och bara 15 meter från taggtrådstängslet.
Mm. Det här är inte alls bra. Planen hade ju varit att man skulle släppa en rymmare i minuten.
Ja, det går ju inte nu.
Nej. Utan nu måste man ju ta det helt annorlunda. Så man gör snabbt om planen och säger att var 10:e minut på sin höjd har vi råd att släppa ut en person. Och då kan man ju snabbt göra ett överskott om jag är på plats 200. Det här kommer bli tufft för mig att hinna med.
Du kan gå och lägga igen.
Ja, så är det.
Innan morgonen så hinner man få ut 76 fångar i alla fall som tar sig upp i hålet, kryper in i skogen och ut på den tyska landsbygden.
Mm.
När tyskarna då inser vad som pågår, då drar man ju snabbt igång ett enormt maskineri för att spåra upp de här nederlands rymlingarna, och enligt nazisterna så engagerar man ju 1,5 miljon tyskar i att leta efter de här krigsfångarna. Många fångar dök upp på samma tågstation också i sina förklädnader och sådär.
Mm. Ja, så var det ju, men i alla fall några av de här tågen hann ju gå innan det här upptäcktes. Det är 5 i 5 som nummer 77 upptäcks, och ett intressant faktum över hur väl den här tunneln är dold, att även efter att tyskarna vet att det finns en tunnel så har de jättesvårt att hitta den inne i lägret. Mm. I och med att den är så väl dold under den här betongplattan, under kaminen och så. Utan det är till sist när man hör ljud från fångar som hade blivit kvar i tunneln och som, jag vet inte, börjar få panik eller så, vill ut, så man lyckas komma fram till vart den är. Inte ens med hundar lyckades man direkt hitta den.
Mm.
Den här fördröjningen i lägret med jakt efter tunnel är också nyttig, för det innebär att det är hundratalet som inte lyckades fly kan göra sig av med sina falska papper och sin utrustning och annat som skulle kunna hållas mot dem.
Mm.
Om vi pausar där och gör en liten kort passus innan vi tar oss i mål med de här 76 rymmarna som nu har sprungit iväg i natten. Vad ska hända med dem? Då kan vi landa i det här. Nu har vi redan sagt det flera gånger i avsnittet, men det här har gjorts odödligt genom The Great Escape från 1963. Jag har inte gått tillbaka och lyssnat på avsnittet, för det är ett av våra första, och jag vet inte. Men alltså, visst pratar jag om den stora flykten i vårt avsnitt Historia på vita duken?
Och du har inte ens tänkt på det, gör du säkert. Det kanske är någon lyssnare som vill ge en recension. På,
nej.
Hur var Robin i det här avsnitt 33 eller 32 eller vad det kan vara om historia på vita duken?
Jag kommer inte ihåg någonting annat än att du pratade om höstlegender.
Ja, det är vad jag kommer ihåg med i princip. Jag vet inte riktigt vad du säger om den stora flykten där då.
Nej, för jag håller det öppet om att jag har pratat om flera av de sakerna som jag ska säga nu. Det må vara hänt. En film från 1963 med Steve McQueen i huvudrollen som heter The Great Escape, den stora flykten.
Oh, Den såg jag på massor när jag var liten också och tänkte att ska man trycka in den någonstans här? Men sen gjorde jag inte det. Men den var jättefascinerad av.
Det är alltså 1943 och ett stort tyskt fångläger som är specialbyggt för att hålla alla utbrytarkungar instängda. Och då är det manligt kamratskap när de 250 flyktingarna ska, fångarna ska slussas ut och de bygger långa tunnlar och Steve McQueen åker motorcykel och...
Det är ett himla tunnelbyggande hela tiden.
Ja, och det är ju vilka skådisar det är. Det är James Garner och Charles Bronson är med som väldigt mystiska.
Ja, jag kommer inte ihåg mitt namn här kan jag säga.
Men i alla fall så, dessutom är den här snygga Technicolor-färgen från 60-talet. Och jag tror den säger mer om 60-talet än den faktiskt någonsin sa om andra världskriget. Och det är också de här tyska nazisterna som, we are talking like this. Men för i alla fall, det första jag tänkte på när du sa flykter, innan jag ens visste att det var den stora flykten, var härligt. Då liksom, då får man prata om The Great Escape.
Mm. Men du har ju inte återsett filmen senaste veckorna.
Nej, jag har inte återsett filmen senaste veckorna. Men jag har sett den
vilket
väldigt
har
många gånger.
Ja.
Ja. Jag sa säkert det i det avsnittet, men att jag hade en ganska intensiv Steve McQueen-period när jag var kanske 17, 18, 19 år gammal.
Det är gulligt.
Ja, visst är det lite gulligt ändå. SVT hade en vecka då de visade 7 Steve McQueen-filmer. En Steve McQueen-film varje kväll. Så att det var Bullet och det var 7 vågade livet och det var Papillon och det var The Great Escape inte minst. Steve McQueen är ju både 60- och 70-talets coolaste person. Det är svårt att ha åsikter om det och i filmgenren...
Det är svårt att ha åsikter om det. Man kan väl tycka tvärtom.
Att han
inte är den största under 60- och 70-talet. Det låter som att det här är ungefär som att jorden snurrar runt sin egen axel säkert.
Ja, men om vi säger så här att... För jag kommer med... Absolut, men jag tänker komma med 2 påståenden. Och det är att Steve McQueen är den coolaste 60- och 70-talsskådisen. Och att Steve McQueen är kung i genren escape movies.
Mm.
Och om någon vill argumentera mot det... och säkert bolla upp Clint Eastwood kanske som ett motsvar på båda, så gå in på Facebook-sidan och skriver jag lovar att läsa det, men jag kommer inte ändra åsikt i frågan.
Nej,
så är det ju.
Men det är väldigt mycket 17-åriga Robin som talar nu här.
Ja, exakt. Så är det ju. Och i viss mån måste man ju vara lojal mot delar av sig själv.
Ja, ja, absolut.
I alla fall. Men det är intressant med flyktfilmer och escape movies överhuvudtaget. För när man ritar upp ett kanon över flyktfilmer, då kanske man säger att nyckeln till frihet, va? Mm. Frank Darabonts film från 94, det är den moderna klassiken.
Den är ju bäst.
Alltså den har man sett. Wow, rysningar första gången man såg nyckeln till frihet. Andra gången också. Vi har Down by Law som kanske många har missat. Jim Marmusch film med Tom Waits i huvudrollen. Den är från 86 som jag ger titeln Det signifikant andra. Det är på alla sätt en klassisk flyktfilm, men den bryter också mot flyktfilmens regler. Så att den ska man ha där. Sen har vi Papillon och flykten från Alcatraz som är 70-talsfilmer. Det är, vad ska man säga, paradigmen, alltså typexemplet på flyktfilmerna. Steve McQueen och Clinton i respektive huvudroll. Men arketypen, grunden, det är fröet från vilket hela den här genren formas.
Det har inte varit så här, jag har inte sett glimten i ögat på dig så här mycket sen vi pratade om 11, tror jag. Inte. Det är väldigt på tå här.
Det här är inte baserat på forskning, ska vi säga nu.
Nej, det är
utan det här är väldigt mycket källa Robins magkänsla. Metod, lyssna på Robins magkänsla, material, de flyktfilmer som Robin har sett. Jag har inte närmat mig det här med liksom vetenskapsmannens hungriga aptit. Men jag tror att John Sturges The Great Escape från 1963 är den formativa flyktfilmen. Och det är också en film som fortfarande märkligt lever, inte så mycket i Sverige, även om jag tror att många som är intresserade av 60-talsfilm eller om film om andra världskriget har sett den.
Mm.
Men i England är den jättestor. I England så visas The Great Escape varje juldag. Det är alltså deras motsvarighet till, om inte Kalle Anka så i alla fall Carl Bertil Jonssons jul, eller Kan du vissla Johanna eller någonting. Mm. Varje juldag så ska engelska familjer sätta sig ner och kolla på The Great Escape. Till detta har Elmer Bernsteins ledmotiv till filmen Du-du-du-du-du-du-du-du. Och så vidare. Den brukar spelas inför landskampen när det engelska herrlandslaget ska gå ut till drabbning. Det har alltså varit en förebådande ljudkuliss för de här eviga misslyckandena. Harry Kane som tar hörnor, Stuart Pearce som missar straffar. Allt det till ljudet av The Great Escapes ledmotiv.
Det borde ju betinga vissa obehagskänslor inför den här filmen snarare.
Ja, absolut. Man tycker det. Ja, men den har hittat en nisch i det engelska psyket som den faktiskt inte har i USA. Utan den lever på ett annat sätt i England än vad den gör i USA, vilket är intressant. För även om det är en film som mestadels handlar om engelsmän, så är ju alla andra sätt väldigt tydligt en amerikansk Hollywoodfilm. Mm. Stjärnan, han är amerikan. Det är en roll helt utan historisk bäring. Det är liksom Steve McQueens motsvarande roll fanns inte i den verkliga historien. Nej. Den dramatiska motorcykeljakten som är den scenen som alla kommer ihåg.
Den som han tvingade in för att han skulle vara cool.
Ja, och för att han ville köra lite motorcykel.
Ja.
Och det var inte fel intvingat. Det är det som folk kommer ihåg, att Steve McQueen kör motorcykel över de tysk-polska kullarna.
Ja, visst, visst, visst.
Men det är det som gör filmen odödlig.
Är det bara det?
Ah, okej, det kanske inte bara det. Men det är en sak som folk minns i alla fall. Jag läste en av The Guardians filmkritiker Phil Hode som han skrev en text där han filosoferade kring varför The Great Escape har det här arvet i England. Och då poängterar han att det är en av de sista filmerna i den här första stora cykeln av andra världskrigets filmer.
Mm.
Men samtidigt är den tajmad så att den spelas in före debatten som inspireras av Vietnamkriget och att det börjar påverka amerikanska krigsskildringar. Det är alltså en av de sista rakt igenom optimistiska filmatiseringarna av andra världskriget.
Ja.
Inte bara det, utan det är också en film om andra världskriget som visar på kamratanda, på skoj, på upptåg, på korkskruvstänkare som lyckas med det som ju skulle vara omöjligt. Och redan där hittar man en intressant tråd att börja nysta i. Att det finns ju inslag i den engelska mentaliteten fortfarande idag som gillar att romantisera andra världskriget. Det spelar ingen roll att Steve McQueen är en temperamentsfull och rastlös amerikan eller att det är James Garner som är den otroligt stiliga amerikanska gentlemannen som tar hand om blyga, tafatte, stackars Donald Pleasant. De engelska karaktärerna i den stora flykten, om någonting, så är de ju underdogs. Och det är de som organiserar amerikanerna. Det är liksom, det stämmer in perfekt för hur man kanske vill tänka att andra världskriget också var.
Mm.
Jag vet inte. Och alla karaktärerna i filmen, de är enkla men funktionella. De har en enda egenskap. Steve McQueen, The Cooler King, han är rastlös. Han vill göra flyktförsök, det är allt han vill. James Garner, han är charmig. Han samlar, han är god.
Vem är det nu då?
Det är den här amerikanska kapten, han är scrounger i filmen, han går och liksom mutar till sig grejer och han fixar saker, han fixar ju,
ja, det är han, ja.
Han fixar mjölk till den här förfalskarens te.
Just det, han är lång och sådär, är det inte han som tar hand om förfalskaren som blir blind också?
Exakt.
När de ska fly sen.
En godhjärtad amerikan som tar hand om en blind britt.
Självklart.
Hur blev det så, kan man fråga sig. Så även om, alltså filmen tar ju upp allvarliga saker och ganska många kommer ju till sist bli dödade, både i verkligheten och i filmen. Men det är ju ändå en trevlig film.
Ja, oh ja. Den är ju puttig.
Exakt. Och vad vill man göra juldagen? Jo, man vill sätta sig ner och se en puttrig film om andra världskriget. Mm. Och tänka, allt var inte sämre förr. Så är det ju.
Ja, absolut. Jo. Jo, ja. Och även om den har många historiska korrektheter i sig.
Mm.
Den är ju ganska korrekt. Så finns det ju vissa luckor då.
Ja, verkligen. Och där kanske vi ska haka på den verkliga historien då. Igen.
Ja, jo.
Det passar väl bra. För ja, men i alla fall, om jag kommer ihåg rätt så är en av de karaktärerna som klarar sig, alltså som lyckas fly i filmen, det är den här australiensaren spelad av James Coburn. Om någon lyssnare vill rätta mig där så gå in på Facebook-sidan. Som sagt, jag har inte sett om den. Det hade ju varit rimligt att göra, men nu har jag inte gjort det. Och där får jag en chans att kofota över till historien. För så här, Steve McQueen och James Coburn, de har gjort fler filmer tillsammans. De spelade tillsammans i Steve McQueens andra klassiska ensemblefilm, Sjuvågade livet, som jag kommer till på min poäng alldeles strax, som är en västernvariant av den japanska mästarregissören Akira Kurosawas De sju samurajerna.
Det här vet jag att du har pratat om innan.
Ja, det är liksom Hollywood som hollywoodiserar konsten. Det var för knäppt för 60-talets Hollywood med samurajer. Därför blev de cowboys. Och det hade varit för tokigt för 60-talets Hollywood med en holländare och två norrmän som verkligen tar sig ut. Därför blir de australiensare och amerikaner. Det är Hollywood som hollywoodiserar historien.
Mm.
Men vilka var det som faktiskt tog sig ut? Det var norrmän och holländare.
Ja, det är två norska Royal Air Force-piloter som med hjälp av svenska sjömän när de väl har tagit sig ut och tar sig till Göteborg och sen tillbaka till London. Och sen den här holländaren, han letar sig till slut ner till Gibraltar och tar sig den vägen tillbaka till England.
Exakt. Och de här har framförallt en sak gemensamt, och det är att alla talar övertygande tyska.
Mm.
De kan alltså, de får sina papper kollade hela tiden. Och jag tänker på när vi pratade om Raoul Wallenberg och hur mycket det hjälpte de här judarna i Budapests ghetto när de fick ett papper som kändes officiellt.
Mm.
Att man betedde sig självklart och man fick då en så här större möjlighet att klara sig igenom de här väldigt besvärliga situationerna när man blir kontrollerade av tyskar eller ungrare. Och så funkar det ju här också. Alltså såväl de här norrmännen som holländaren får ju sina papper kollade hela tiden. Men på naturlig, lugn tyska kan de förklara att men vi är norska elektriker.
Mm.
Vi ska ta oss till den här hamnstaden och göra någonting där. Eller, jag är en holländsk gästarbetare. Jag har gått vilse, kan du visa mig vart järnvägsstationen ligger? För där, om jag bara får ta ett exempel på någon som inte lyckades fly.
Mm.
Då har vi den här förfalskaren, Gilbert William Wallen Tim, kallad av de andra fångarna i det här krigsfånglägret. Han hade en så här enorm handlebar mustasch. Du vet, en sån här, tänk dig Daniel Day-Lewis i Gangs of New York.
Mm.
En så här tjock mustasch som längst ute blir lite spretig och nästan som har krokar högst upp.
Ja.
Och man såg ju på 2 kilometers avstånd att han var engelsk stridspilot. Alltså han förde sig som en engelsman. Allt med honom skrek, jag är engelsman!
Ja.
Så han fick ju raka av sig den där mustaschen natten före rymningen. För helt plötsligt så ska han föreställa att han är fransk arbetare.
Just det,
i Tyskland.
Då kan man inte gå runt med den där under snoken.
Nej, precis. Och dessutom när du blir kontrollerad av någon sorts militärpolis på en järnvägsstation eller av bara en konduktör på ett tåg, då måste du kunna föra dig på ett naturligt sätt. Jag började tänka jättemycket på den här scenen i Inglourious Basterds, Quentin Tarantinos andra världskrigsfilm, där Brad Pitt spelar en väldigt amerikan.
Mm.
Och vid ett tillfälle så måste de ju gå undercover på en fest som italienare.
Just det.
Och då är den här tysken, SS-officeren, spelad av Christoph Waltz, som glider fram över rummet och börjar prata tyska med de här amerikanernas kontakt. Hon ska ju vara någon sorts filmstjärna. Och han börjar ställa henne mot väggen. Hur har du skadat foten? Ja, jag klättrat i berg, säger hon. Oj, det är konstigt. När hände det här? Ja, igår. Ja, vad är det för berg i Paris du har fallit ner från? Ja. Och sen helt plötsligt så vänder han sig mot de här tre amerikanerna då och frågar. Och vilka är de här härliga gentlemännen? Och hon börjar förklara. Men det här är tre stycken italienska filmare. Vi har den här begåvade regissören och hans två kameraassistenter. Varpå Christoph Waltz byter till italienska. Och börjar tilltala dem på klingande vacker italienska.
Mm.
Och först säger Brad Pitt, buongiorno. Och efter den här långa utbytet är han tyst och säger, grazie. Och liksom,
ja.
Då har man ju sämre möjligheter att klara sig ur en sån situation.
Ja, verkligen.
Än om du behärskar tyska eller franska eller vad det nu är. Sen ska man ju ha tur också, det var ju många som åkte fast trots att de talade klingande tyska eller vilket språk det nu var. Men det är ingen slump att det är två norrmän och en holländare som klarar sig.
Nej, det var ju många som inte klarade sig överhuvudtaget här. Man griper ju alla utom de här tre och 50 av dem arkebuseras ju dessutom, bland annat Roger Bushell.
Ja, exakt. Det där är ju väldigt intressant för Adolf Hitler var ju rasande.
Ja, det hände att han var där ibland. Ja, men, och här var han extra rasande.
Vilken fräckhet att rymma från det här fånglägret.
Ja, han var skogstokig.
Ja, han var skogstokig. Varenda person skulle skjuta. Till sist så fick ett antal högt uppsatta nazister där Göring tror jag är den mest namnkunnige.
Ja, eller Himmler var ju som bromsan.
All right. För jag läste att Göring är med och bromsar och att sen Himmler får i uppdrag att verkställa den kompromissen.
Ja, okej. Okay. Ja, fast... Ja. Ja, ja, hur som helst.
Det är massa höga tuppar där som snurrar.
Ja, och det är egentligen bara Hitler som är så arg att han vill ha ihjäl alla, inklusive de tyska lägervakterna och lägerchefen allihop.
Mm.
Och det var väl där de andra nazisterna tyckte att nu får vi väl sansas lite här.
Exakt. Så man landar i att 50 stycken utvalda fångar ska arkebuseras. Och det där kommer till sist landa på Arthur Nebe, chef för kriminalpolisens skrivbord, väljer ut 50 stycken lagomt intressanta personer, 20 britter, 6 polacker, 6 kanadensare, 5 australiensare och ett antal andra människor spridda över samväldet och några andra länder. Värt att ta med sig att ingen amerikan blev skjuten, vilket man får intrycket av i filmen. Det var bara en amerikan som var med i rymningen överhuvudtaget. Det här lägret, det kommer ju befrias av Sovjetunionen i januari 1945, men redan före det så var det ju känt vad som hade hänt där. Och Anthony Eden, blivande premiärminister, men under kriget han ju utrikesminister, stod i underhuset i, jag tror att det är juni 1944, och rosenrasande, även Eden var rasande, över det som hade hänt. Vilket är orsaken till att efter kriget så kommer Royal Air Force, alltså flygvapnet, få i uppgift att utreda brottet. Vilket, och det här kommer från Wikipedia så att jag tar inte gift på det, men jag tror att det är sant, innebär att den för andra världskriget unika situationen att en enskild gren inom militären får i uppdrag att utreda ett krigsbrott. Det är alltså RAF som undersöker allt det här och som slutligen ställer 18 nazister inför rätta i Hamburg. 13 av dem kommer dömas till hängning och 5 av dem kommer få olika fängelsestraff för deras medverkan i krigsbrottet att arkebusera de här rymmarna.
Ja, och därmed kan man väl konstatera att min farhåga att det här avsnittet skulle spåra ur har infriats.
Ja.
För jag har ju tänkt att vi skulle prata om en massa andra flykter med, men nu har det gått väldigt långt här på det här ämnet.
Ja, men vi hinner ju med någon till flykt om
du känner. Ja, men det var ju generöst att jag fick prata lite om någon annan grej än det här. Ja, om jag känner på det sådär.
Mm.
Ja, och det gör jag.
Du kanske är mätt nu.
Nej, ja, jag är mätt på Stalag Luft 3 i alla fall.
Ja,
mm.
Ja.
Och,
ja, vi skyndade ju oss igenom berättelsen om holländaren. Där hade jag mer, men vi kör något annat.
Man får ju vara lite hygglig med mot sin poddkollega här och som också har valt ämne där man har tänkt att det skulle handla om lite annat med. Så att, därför Så,
han heter Bram van der Stock. Det är liksom en holländsk spegelbild av Bram Stoker. Det tycker jag också är intressant. Aha. Ja, vidare.
Ja, herregud. Ja, då har jag tagit emot facklan här och fortsätter löpturen längs så att säga fängelsetunnlarna.
Ja.
I juni 1962 så genomför bankrånarna Franklin Morris och bröderna Clarence och John Anglin en imponerande rymning från det ökända fängelset Alcatraz.
Just det.
Och det är egentligen, jag kan säga mer om Alcatraz-rymningen, men framförallt vill jag hinna att det är ökänt.
Ah, just det.
Ja, just det. Där ramlar på lätten igen. Ja. Alcatraz ligger ju utanför San Francisco. Också ett högsäkerhetsfängelse som det ansågs ganska, eller för att inte säga helt osannolikt, att någon kunde rymma ifrån. Det var bara Sean Connery som hade lyckats med det. Apropå filmer. Det är den här The Rock då.
Mm.
Det kanske hade försvunnit en annan förutom honom också.
Con Air är ju en till bra flyktfilm.
Ja, fast där kraschar de ju med ett flygplan väl?
Ja, men de är ju fångar som rymmer i en plan.
Absolut, men det är ingen i ett plan. Ja. De har ju ingen plan, men de har ett plan.
Just det. Ja, förlåt. Nu spår jag bara ur det här.
Anglin-bröderna, de har ju gripits för bankrån då 1956 och 1960 så flyttas de då till Alcatraz. Och eftersom de har envisats med att rymma hela tiden från olika fängelser som de har blivit satta på, det är därför de hamnar på Alcatraz då. Och i 9 månader så har då Morris och de här Anglin-bröderna och ytterligare en fånge som faktiskt med har hjälpt till med det här projektet men som blir kvar. De har hållit på och planerat det här. 9 månader, det låter som de har fött fram den här flykten på något sätt.
Så är det ju.
Och de har ju då med hjälp av skedar, skruvmejslar och så vidare grävt och utvidgat ett hål i en ventilationstrumma som finns under handfatet i deras celler.
Mm.
Betongväggarna här har ju börjat vittra sönder av fukt, vilket har gjort det mer lättarbetat än en vanlig betong så att säga. Det var ju det som var lite grann problemet med Alcatraz också, att även om det ligger på en ö, det är fullt med vatten runt omkring, så är det svårt att fly ifrån så, men saltvattnet gör ju att byggnadens fasad och allt runt omkring tar ju skada av det här vattnet och fukten. Det är också därför man sen på 60-talet stänger ner hela härligheten, för att det blir för dyrt att renovera.
Just det, det är mer värt som turistattraktion än som faktiskt fängelse.
Ja, det verkar ju som att man tyckte det, ja. Hålet var inte större än en skokartong. Och apropå urset då, så klämmer man sig igenom där. Och man hade också dolt det med en perm och en tobaksask.
Mm. Hade man smort in huvudet med smör?
Nej, man hade ju inte det, men man hade i alla fall, han använde ju en perm för att göra en pistolattrapp också.
Mm.
Så det var en perm med i det här fallet med, fast på ett annat sätt. Och sen då, för att dölja grävljudet, så har man ju turats om att spela dragspel på kvällarna. För det fick man göra då en stund. Och det påminner ju också om de här i den stora flykten som sjöng och bankade på burkar och grejer.
Vi börjar känna igen vissa tekniker. Mm.
På morgonen den 12 juni så är det en fångvaktare som går rond. Och han ser då att John Anglin ligger och sover i sin säng där. Så försöker han få honom att vakna, sparkar till sängen. Och då rullar huvudet i sängen ner från sängen. Det är ju så att en del av den här mycket välplanerade rymningen är nämligen att de har ju tillverkat papier-maché-huvuden av tidningspapper, tvål och grus och eget avklippt hår som de har satt fast. Så det ska se ut som att de ligger och sover i sängen.
Ja.
Det är ju kreativt.
Ja, verkligen.
Och upptäckten här sätter igång ett intensivt letande efter de här fångarna. Men fångarna, de är redan långt borta från ön vid det här laget och de har ju då klämt sig igenom den här ventilationskanalen till fängelsetaket. Och i nattmörket har de kanat ner för ett avloppsrör till marken. Och där har de då använt sig av det här 50-talet regnrockar som de har tagit med sig. Och på olika sätt fogat ihop till en provisorisk gummiflotte.
Mm.
Och sen har de egengjorda åror. Och sen har de gett sig ut där i den våta natten.
Det är den här flytattrappen. Allt jag kan om det här kommer från filmen.
Mm, för det finns ju en film om det här förstås också. Ja. Flykten från Alcatraz med Clint Eastwood.
Just det. Det är Clintan som flyr från Alcatraz. Det är helt naturligt.
Hur som helst så söker man ju förstås efter de här fångarna och hittar dem inte. Men man hittar den här gummiflotten ligga och guppa i land. Och det är ju oklart allt jämt vad som hände med de här ledarna. En del påstår då att vattnet var ju ganska lugnt den här natten. Så det använder de som tror att de har klarat sig som argument. Att ja, men det var ju lugnt och stilla där. Mm. Va? Så de kunde nog paddla i land. Och andra menar ju att de här strömmarna måste ha fört bort dem ändå så att de dunknar i havet och så. Men sen finns det ju släktingar och familj till bröderna Anglin som är säkra på att de överlevde och tog sig till Sydamerika. Och någon släkting ska ju på dödsbädden också ha sagt att han hade kontakt med dem under de första 20 åren efter rymningen och sådär. Och 1992 fick ju också släktingar ett kort från en vän till familjen där två män fanns på bilden som påstås vara bröderna Anglin i Brasilien. Jag tycker det känns som att det är ganska sannolikt att de kanske klarar sig, de här.
Ja, men då kan jag inta den andra positionen att jag är skeptisk.
Jaha, hur så då?
Ja, men jag tänker att vi täcker upp det bra då.
Ja, men jag tänkte att du skulle ha något argument för det här med.
Nej. Det har jag inte. Jag har inte satt mig in i ärendet.
Nej, just det. Det har jag hållit på med den stora flykten bara.
Ja.
Men då kan vi raskt gå vidare till nästa.
Mm-hmm.
Nämligen Frank Abagnale. Och apropå film så har vi då Frank Abagnale som spelas av Leonardo DiCaprio i Catch Me If You Can.
Mm.
Och jag tycker det är en bra film, ja.
Ja, det är ju en modern klassiker.
Ja, jag tycker i och för sig det mesta DiCaprio gör är strålande. Abagnale, det var ju en bluffmakare och en lögndrejare. En skojare, en förfalskare, en bondfångare och alla andra synonymer som man kan komma på till bedragare.
Mm.
Han hade ju vid 16 års ålder börjat förfalska sådana här checkar och så lurade han till sig gratisresor genom att påstå att han var pilot för flygbolaget Pan Am och sådär. Men 1969 så greps han ju då äntligen i Frankrike och hamnade efter ett år i fängelse där, bland annat i svensk fängelse också faktiskt, för han hade väl lurat skjortan ur några svenska aktörer också antagligen.
Mm.
Och sen kommer han då till USA och blir utlämnad ifrån Sverige och där döms han till 12 års fängelse. Men en del tillfälligheter kommer hjälpa honom att slinga sig ur den här situationen. Sen kommer han bli fast igen då förstås, men ändå. I början av 70-talet så pågick en debatt i USA om hur fängelserna egentligen sköttes. Och kongressen hade ju bestämt att man skulle granska de här fängelserna i hemlighet för att se om hur de verkligen sköter sig. Och hur internerna behandlas och sådär. Och Abagnale, han kommer till fängelset och överlämnas av en polis som har glömt interneringspapperna på honom.
Mm-hmm.
Och vakterna anar då att Abagnale kanske är en inspektör. Och därför får han väldigt delikat mat och blir nästan upppassad där och får en massa förmåner. För de tänker ju att han är en sån där kongressinspektör, det gäller att passa sig. Just på det här fängelset där dit han skickas också så hade ju några fått sparken och sådär för att de hade betett sig illa och så. Så de var ju lite oroliga och genom en kvinnlig vän som var journalist så lyckas han också få tag på ett visitkort från en viktig fängelseinspektör. Och dessutom ett förfalskat FBI-visitkort. Och Abagnale, han kan ju snacka va. Han lyckas ju slå i de här vakterna att de här misstankarna de har stämmer. Han är minsann en inspektör. Och visar upp de här visitkorten som man har fått insmugglade av den här kvinnliga kompisen. Och så säger han åt dem att ni borde ringa den här FBI-agenten som ni har på visitkortet här. För att det är de som har skickat hit med. Och då ringer de ju och kommer ju till en telefonkiosk i ett köpcenter. Där hans kvinnliga kompis svarar. Och hon säger ju att ja, jag är en FBI-agent och ni har den där inspektören där. Och sen lyckas då Abagnale få till att han ska få träffa den här FBI-agenten utanför fängelset i en bil. Och det tar ju inte många sekunder innan den där bilen rivstartar och åker iväg. Och så var han ute. Det är ju ändå spektakulärt.
Ja, det är en lite annan variant på rymning.
Ja, bedragarvarianten.
Mm.
Sen syns han ju in igen då förstås. Men det här är ju en hal jävel. Han behövde bara sitta i 4 år istället för de där 12. Och 1980 så skrivs ju den här självbiografin. Den är spökskriven i och för sig, men Catch Me If You Can. Och 2002 kom ju filmen med samma namn. När man googlar Frank Abagnale och hur han ser ut idag så får man fram en 72-årig konsult i påkostade kostymer och ett obehagligt stort leende. Det är ju ett sånt där leende som säger ungefär: hej, mig kan du inte lita på, men jag ser i alla fall väldigt glad ut under tiden jag lurar det.
Jag fattar.
Ja, han inger inte så mycket förtroende, tycker inte jag, på de där bilderna. Men det är också för att man vet vem det är kanske. Man tänker att han slutar inte att luras efter att han kommer ut.
Jag tänker så här, att om Frank Abagnale ringer dig så tar det ju 10 minuter. Inte ens 10, 5 minuter.
Grundlurad av någon anledning.
Så är det, så har du ju smält som smör i solsken. Klart Frank ska ha hand om mina pengar.
Ja, det är klart. Han har ju fixat det här för alla andra. Det säger han ju själv. Ja, och sen kan jag berätta att vi inte kommer prata om humanisten Hugo Grotius som rymde i en bokkista. Han var inlåst på ett slott för att han hade fel filosofiska idéer och sådär bland annat. Och vi kommer inte heller prata om Alistair Cram, en skotsk löjtnant som rymdes upp i kvarten från tyskarna från olika fångläger.
Just det, han är kanske den som har flest rymningar, om inte alltid bäst rymningar på sitt record.
Ja, det är mer än 20 i alla fall. Men jag tycker att avsnittet har tickat på så långt ändå, så att vi får avstå från de här. Sen får vi väl prata om det, och även kan man tänka sig andra flykter som flykten till Varenne med Ludvig den 16. Han kanske dyker upp i något annat sammanhang i och för sig, just den flykten då.
Mm.
Men vi har ju också de här banditerna Butch Cassidy och Sundance Kid.
Ja, det är ju en klassisk story. Ja,
och det finns också en film om förut med Robert Redford. Eller de här stackars krigsfångarna i japanska läger. Så det finns ju material för ett avsnitt som kanske heter Flykter 2 eller något i alla fall.
Så är det ju. Det är ju alltid fint med en uppföljare, framförallt när man pratar mycket om filmer.
Ja.
Jag kom på en till så här klassisk flyktfilm som kanske borde varit med när jag drog flyktfilmens historia. Det är ju Cool Hand Luke med Paul Newman, va? På tal om Robert Redford. Och skojare. I alla fall, då kanske vi är i mål där.
Vad bra att du fick in ytterligare en film som väldigt få under 50 har sett.
Flyktfilmcirkeln. Kanske kommer nästa år, vad vet vi?
Mm. Ja, okej. Nu tycker jag att vi rymmer härifrån.
Så är det. Ett spretigt men härligt avsnitt det här. Ha en jättefin vecka.
Ha det bra, hörni. Tack så mycket.
Hej!
Hej, hej!